Du lyssnar på Saknadens röst av Maj Grete Lerum i översättning av Jakob Arvidsson, uppläst av mig, Kajsa Linderholm. Kapitel 1. Lyster, 23 december 1763. 6 år. Minns du, mamma, hur vi väntade? Vi trodde han skulle komma hem till jul, minns du det? Åh, mamma, det var bra vi inte visste. Johanna såg på dottern, visste att i denna sekund studerade Reina henne med 100 gånger mer insikt. Det fanns inte längre sån djup smärta i moderns blick, och Reina visste inte om hon gillade det eller inte. Men för varje år som gick, för varje jul som ringdes in, kände Reina att viljan i henne blev svagare. Hon kunde inte tro att fadern var död. Men nu, inför det 6:e julfirandet utan honom, var det som om hon hade vant sig vid det. Han var kanske inte död, men han skulle nog inte komma tillbaka heller. Hon kände honom märkligt nog närvarande ibland. En doft, ett minne. Det kunde träda fram tydligt för henne. Så tydligt att hon varje gång blev säker igen. Han kunde inte vara försvunnen. Inte för alltid. Men modern strök henne över håret som om hon fortfarande var en liten unge och sa att just så var det att mista någon. Man vande sig vid att leva utan dem. Dag för dag blev det lite lättare att acceptera att de aldrig kom tillbaka. Men minnena, de fina känslorna, de dog inte tillsammans med en människa. De dog aldrig förrän man själv lades i graven. Och vet du vad jag tror, min käraste lilla? Jag tror att vi ses igen efter det. Reina nickade sakta, såg in i moderns ögon och önskade att hon också kunde tro så säkert. Hon snörvlade i sig en tår. Det hade tjocknat i halsen. Kanske han kommer till nästa jul, sa hon lågt. En skugga drog över Johannas ansikte, men hon sa inget. Istället reste hon sig och borstade av smulorna efter de söta bakverken de smugit sig till att smaka på denna kväll före själva julafton. Här nere i källaren var jordgolvet torrt och svalt. Hyllorna stod fulla av matvaror, örtsalvor, brännvinsmixturer och syltat kött och fisk. I matboden låg korgar fulla av bakverk till jul och under taket hängde tjocka korvar och annat gott som skulle rädda dem genom vintern. Reina satte foten på de smala stegen som ledde upp till förstugan. Hon tittade ner på modern. Låt oss vara glada, mamma. Vi har mycket att vara glada för. Benjamin är hemma. Lillebror älskar honom redan. Johanna log stadigt. Ja, vi ska låta vår saknad ligga kvar här nere, Reina. Vi ska fira. Dottern nickade mjukt. Vi har mycket att fira och hela huset fullt av julgäster. Vi kan inte sitta här nere och lipa. Ett luftigt skratt sjönk ner till dem. Tvärs genom solida golvbjälkar kunde de höra Aurora skratta. Det var antagligen Benjamin som drog till med en av historierna om sin läromästare, den gamla snickaren som nu var vida berömd för sitt handlag med huggjärn och kniv. Han hade täljt altartavlor i många kyrkor i sin ungdom. Nu hade händerna svikit honom, och allt han hade kvar var Benjamins vilja att lära och en osannolikt pigg humor. De log mot varandra när de stod i förstugan. Jo, detta var tillfället till att le och tacka. Ångan från rökelsen Astrid hade tänt smög sig ända ut hit och blandades med det kalla draget från isnatten utanför. De kunde höra elden spraka där inne. I det största rummet hade all utrustning för sjukbehandling flyttats ut och istället hade de dragit hit långbord och stolar från Mariaslottet. Alla skulle samlas här. Det skulle bli trångt, för Bendik hade kommit med Helena, Inga-Lill och tvillingarna. Astrid och Aurora, Emmy och Diana och såklart de tre innepigorna och vinterdrängarna som också fick sitta till bords ikväll. Johanna kramade Reinas arm. Jag tror det finns andra som har tjuvsmakat, viskade hon och smackade med tungan. Och jo då, när de kom in såg de Marjas väldiga punschskål av silver trona skinande mitt på det digra bordet som gästerna bänkat sig vid. Det var Bendik som stod med sleven och hällde upp. Och Johanna var tvungen att le åt den här synen. Hur många år som än gick, så var barndomsminnena så pass starka att hon alltid tyckte att Bendik...